Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Total Liverpools Liverpool-podd. Andreas Hjärp heter jag i vanlig ordning, och i vanlig ordning har jag såklart också med mig de ständiga bisittarna Per Kvist. God kväll och välkommen.
Hallå, hallå, tack.
Och Thomas Nygren, välkommen.
Tack så mycket.
Båda två från hemsidan Total Liverpool, och sist vi möttes så var det i, ja, det var för en dryg månad sedan Liverpool skulle möta Leicester. Precis, det blev en 1-1 match, men vad har hänt sedan dess, Thomas? Ge oss en lägesrapport.
Ja, nej, men jag har faktiskt precis kommit hem ifrån en vistelse i Liverpool och England. Jag har varit på en liten så här familjeresa till, först och främst hade jag 2 dagar i Leeds faktiskt. Jag har ju nämnt här på podden tidigare att min pappa är Leeds-supporter. Så när han fyllde pensionär här för en knapp månad sen så fick han en Leeds-resa utav mig och familjen. Så vi var dit 2 dagar, strålande solsken, såg Leeds besegra Bolton med 2-1. Faktiskt väldigt bra stämning på läktaren och en jättetrevlig arena, fullsatt. Bolton-supporterna kanske inte var på topp, men ligger man näst sist i Championship så kanske inte man är på topp heller. 2 dagar i Leeds, sen 2 dagar i Liverpool där jag fick visa runt min familj i staden som ändå betyder väldigt mycket för mig som Liverpool-supporter efter alla dessa år. Så det var en jättemysig resa, och sen så möta våren i England i februari, 15-16 grader varmt, sitta i t-shirt och dricka romdrinkar ute i Albert Dock. Det, nej, så kan man inleda ett sportlov.
Låter fantastiskt trevligt. Lika trevligt har det ju inte varit, skriver ni, om Liverpool egentligen senaste tiden. Men vi kommer till det. För det här programmet så ska vi prata bland annat om den kritiken som har varit mot Liverpool under senaste månaden. En manager med Liverpool förflutet är aktuell igen. Kanske inte just för Liverpool, men för ett annat Premier League-lag. Vi ska också utse sopan respektive utropstecknet i Liverpool under senaste månaden. Ja, sopa kanske är lite hårt att ta i, men någon som i alla fall har underpresterat. Vi har en "Var är han nu?" En skandinav är det vi ska kika tillbaka på från ett grannland som vi har. Var är han nu? Ja, men det kommer du få veta om du fortsätter att lyssna, såklart. Vi har 2 topp 5-listor. Och både Per och Thomas har gjort varsin topp 5-lista. Så svårt var att komma överens om vad som skulle vara i den här topp 5-listan. Och vi kommer att blicka framåt på, mot bland annat Champions League-matchen mot Bayern München och ligan. Och så ska vi presentera en ny programpunkt. Men det kommer efter vi har blickat tillbaka den här månaden som har varit. Sist vi hörde så har det spelats 6 matcher. Liverpool mot Leicester 1-1. West Ham, Liverpool 1-1. Liverpool, Bournemouth 3-0. Liverpool, Bayern München 0-0. Manchester United, Liverpool 0-0. Och Liverpool, Watford 5-0. Vi kan ju börja med Champions League-matchen. Bayern München står på menyn i första utslagsrundan av den här prestigefyllda tävlingen. 0-0 hemma. Per Kvist, hur nöjda ska vi vara med det resultatet?
Ja, det var egentligen det som var den stora diskussionen efter matchen. För matchen i sig var ju inte direkt varken en höjdare eller ett bottennapp. Och kontentan av alla diskussionerna, och jag håller med om det, är ju trots allt att 0-0 är ett ganska bra resultat. Ju mer man tänker på det, ju bättre blir det ju nästan på något sätt. För att om man kan göra det där bortamålet så har man ju verkligen ett slagläge att gå vidare från matchen nere i Bayern. Så att jag är trots allt positiv till resultatet.
Och du är ju faktiskt den mest positiva här också. Och då vänder vi oss till den som är oftast lite mer balanserad. Thomas, är du lika nöjd som Per med det här 0-0-resultatet?
Men jag tycker ändå att det var ett helt okej resultat. Jag var ju bekymrad över försvarsspelet inför matchen, för det var ju första gången vi spelade utan Van Dijk på, ja, i en match av betydelse på, sen han kom till klubben egentligen. Men vi lyckades ju hålla nollan, och det är ju ett viktigt att hålla nollan på hemmaplan såklart. Sen så hade det ju varit fint att komma från den här matchen med kanske en 1-0-seger i alla fall. Men det som Pelle säger, lyckas vi göra ett bortamål så kommer det ställas en väldig press på Bayern München. Och deras backlinje såg lite stabbig ut tycker jag. Jag menar, Hummels inte riktigt lika bra längre. Även om han fick bra betyg för den här matchen så kändes det som att där ska vi kunna hota dem om de bara bjuder upp lite mer. För de var ju uppenbarligen helt supernöjda med 0-0.
Men 0-0 mot Bayern München. Men hur bra är årets upplaga, tycker ni, av Bayern München?
Jag tycker att Bayern München ser ut att vara ett lag som vi ska kunna slå över två matcher. Sen så är det ju så, Bayern München hade de varit semifinal i stort sett vända Champions League-turnering de sista 5 åren eller vad de pratade om. Så det är ju ett lag med rutin. Även om de inte är på topp längre så är ju rutin också en utslagsfas, någonting som man inte får underskatta. Det är ju spelare som har varit med länge, som har varit i den här situationen förut. Vi har ju inte samma Champions League-rutin även om vi gick till final förra året. Så det är väl någonting som kan oroa lite grann. Att om Bayern München skulle göra första målet till exempel, så vet ju de hur man spelar på resultat. Om vi gör första målet och de blir lite mer pressade, då tror jag att vi kan se fram emot en bra kväll.
Per, hur tycker du? Hur imponerande är Bayern München av årgång 2019?
Alltså Bayern har ju inte gjort någon särskilt bra säsong. De ligger ju tvåa i ligan, vilket ju för deras del är ett misslyckande. Och deras försvarsspel har ju varit ganska suspekt under hela säsongen. Och det är ju som Thomas är inne på, de har ju stabbiga mittbackar. Man börjar ju nästan tänka lite på Jack Hobbs där, som du säkert såg i Leeds. Han är ju också stabbig. De har ju blivit lite så nästan, de här Boateng och Hummels, även om de är på en annan nivå. Och jag kan väl tycka att Bayern, de är ju, det är ju ett faktum att de är inne i en generationsväxling där. Och att det här egentligen kanske är lite av ett budgeterat mellanår för dem, för deras del. Och jag tror ju att många där räknar med att åka ut mot Liverpool, som ju verkligen har många spelare som pikar just nu. Så att det är inte ett särskilt bra Bayern. Men samtidigt är det ju som Thomas är inne på, att de här rutinerade spelarna, de kan ju skärpa till sig, i synnerhet i cupspel brukar ju rutin vara väldigt viktigt. Det har vi ju inte minst sett de senaste åren när Real Madrid har gått och vunnit. Förra året satt vi och pratade om dem på ett lite liknande sätt. Så.
Och det är ju någonstans, det kommer ju vara otroligt små marginaler i det här mötet med 0-0 första. Det kommer inte bli någon walk in the park andra matchen, utan det kommer ju vara hela vägen in på slutsignalen som det blir strid. Och det är som sagt, det gäller att få första målet. Sen så tror jag kanske att det är några av spelarna i Bayern München som kan bättre än vad de visade upp på Anfield. För sådana här spelare som Kimmich och Alaba, som man har hört mycket om, var ju helt osynliga. James Rodriguez, att han ens var på planen såg man ju inte förrän man läste laguppställningen i efterhand i stort sett. Och det är klart att har de en bättre dag, då blir det jobbigt. Samtidigt som vi ska komma ihåg att Virgil van Dijk är kanske den viktigaste spelaren i vårt lag. Han var inte med. Så vi har också mer att hämta av vårt lag. När vi får upp Fabinho på mittfältet, som vi har sett nu sedan, ja, som mot Watford igår till exempel, vad han kan betyda, så då kommer det inte bara vara för en sån som James att promenera med bollen heller, utan då kommer det att smälla. Så nej, jag tycker ändå att det känns, jag ska inte säga att jag känner mig positiv, men jag känner mig inte negativ inför returen.
Ja, sen skulle jag säga att Liverpool borde ju faktiskt ha vunnit den första matchen. I alla fall i min bok så borde ju Mané ha gjort mål i den matchen. Så att det var ju, Liverpool var ju det bättre laget, absolut. Mm.
Men lite spännande att höra. Ni är båda positiva över ett 0-0-resultat hemma mot Bayern München. Matchen efter den här Champions League-matchen var mot Manchester United på bortaplan. Och det blev 0-0. Och det kändes, om man läste tidningsrubriker och sociala medier, så kändes det som att det var en förlustmatch borta mot Manchester United. Hur kände ni efter den matchen?
Jag var jäkligt besviken efter den matchen. Jag satt på en... Jag lyckades hitta en pub i Leeds där jag trodde att jag skulle kunna sitta och ha lite stöd, eftersom Leeds och United ska ju vara någon slags rivaler, men det var ju tvärtom såklart. Varenda en där inne förutom jag kändes det som höll på United. Så det var, jag, Speciellt med tanke på hur matchen artade sig med tre tidiga skador för United. De hade Rashford som sprang runt och haltade. De kastade in Alexis Sanchez som... ja, han var ju bedrövlig. Och trots det så lyckas vi inte skapa en enda målchans på hela matchen. Och det tycker jag var... ja, det kändes väldigt oroande. För det var ju lite grann samma problem mot Bayern München. Att vi inte riktigt lyckades komma till de allra hetaste chanserna. Så nej, jag tyckte det kändes verkligen som att vi förlorade två poäng. Samtidigt som kryss borta mot Manchester United är ju aldrig en katastrof. Men som matchen artade sig så... vi skulle åtminstone vara närmare segern än vad vi var, för nära att vinna, det var vi ju aldrig.
Och det var också kulmen på vad heter det, den kritik som har förekommit under den senaste månaden efter att man spelade på hemmaplan 1-1 mot Leicester, på bortaplan 1-1 mot West Ham. Man vann visserligen 3-0 mot Bournemouth, 0-0 mot Bayern München, 0-0 mot Manchester United. Efter det så har det varit mycket prat om att nu är egentligen ligatiteln körd. Den här kritiken som har förekommit mot Liverpool, att Klopp nu har kört slut på sina spelare, att det var idioti att skicka iväg Klein, det har ju nu och att man inte köpte in någon mer spelare, men och att Klopp nu, ja, är han slut nu. Men hur befogad tycker ni den här kritiken är? Per?
Alltså, jag kan ju självklart förstå en del av kritiken, till exempel att man släppte Klein är ju inte helt okontroversiellt, och även om jag tyckte det var ett korrekt beslut även med facit i hand, så har jag ju förståelse för om man tycker något annat. Men sen finns det ju det här märkliga med att så fort ett lag backar hem och klarar 0-0 mot Liverpool eller 1-1 eller vad det nu kan vara, det vill säga att Liverpools offensiva spel inte riktigt får utdelning, då kommer ju alltid det här med att Jürgen Klopp inte kan bygga lag som kan bryta ner defensivt spelande lag, och att han har kört slut på spelarna och så vidare. Och jag tycker att det känns ju lite obefogat, för att vi har ju trots allt vunnit mot många av de här defensiva lagen om man kollar över hela säsongen. Och köra slut på spelarna, ja visst, en del har fått mycket speltid, men det är ju inte så att vi ser mängder av förslitningsskador i laget, vilket ju hade varit en tydlig indikation på att spelarna skulle ha kört sönder inom situationstecken. Så jag kan tycka att kritiken är lite obefogad, men vi lever ju också i en tid, eller hur man ska säga, där sociala medier, jättemånga är ju aktiva där och triggar varandra, och man försöker ju kanske, det blir ju att man överdriver, många gör det i alla fall, att man liksom övertriumferar varandra genom att vara så negativa som möjligt. Så att det blir ju lite drev på sociala medier som kan göra att det blir storm i ett vattenglas också, eller vad man brukar säga.
Hur mycket av en skyddsmekanism kan det vara? Liverpool toppar ju ligan nu efter 28 omgångar. En poäng före Manchester City. Hur mycket av ett så här beteende, vad var det jag sa, försvarsmekanism beteende? Liverpool har ju inte så där jättemånga ligatitlar sedan Premier League startade 0. Hur mycket av ett försvarsmekanism kan ett sånt här beteende vara, att man sågar sitt lag efter några mediokra insatser? Thomas?
Alltså, jag tror att det är ganska mycket i det, för nu har vi ändå ganska mycket att... det känns som man har väldigt mycket att förlora. Så, där, så jag vet själv att man jobbar... jag jobbar i alla fall mycket med att inte lägga förväntningarna så jäkla högt, för nu har vi ändå liksom... vi har den första titeln sedan 1990 inom räckhåll och ställs mot ett utav historiens bästa Premier League-lag i Manchester City, som vi måste försöka bryta ner under de sista 10 omgångarna. Så det är klart att man vill försvara sig själv mot att bli för besviken. Men jag tänker att det är två saker i den här kritiken som jag har reflekterat över. Främst så har jag reagerat över att alltid när vår offensiv fungerar så hyllar vi topptrion. Det är ju Mané och Salah som får de stora rubrikerna när vi gör mycket mål. Men när de inte är i slag så är det alltid mittfältets fel. För nu, så fort vi gör en dålig match offensivt, så är det för att då har vi inte ersatt Coutinho, eller vi saknar Oxlade-Chamberlain. Och jag tänker att ibland så kanske det bara beror på att Salah inte är i slag, eller Mané inte är i slag. Och när vi bara har de där tre fram, bara kanske fel att säga, men när någon av dem inte riktigt är i form så har vi inte någonting att kasta in istället, och det är väl kanske någonting som man bör se över till nästa år. För man vill komma ihåg att de kommer inte vara bra varje match. Salah har ändå haft en lite svagare månad till exempel, och det måste han få ha. Men vi kanske inte bör lägga skulden på mittfältet varenda gång. För så fort vi inte gör mål eller bara ett mål, så är det för att det saknas kreativitet på mitten. Det är aldrig för att Mané missar mål när han ska avsluta till exempel.
Ja, det var ju en sån sak som diskuterades mycket efter matchen mot Manchester United. Det här med topp tre och mittfältet. För det fanns ju egentligen två läger. Ett läger som sa att det var mittfältets fel att man inte skapade mer. Och ett läger som skyllde på topptrion. Och jag kan väl personligen tycka att mittfältet och backlinjen såg ju faktiskt till att Liverpool dominerade matchen spelmässigt och hade bollinnehav väldigt högt upp. Men som Thomas var inne på, så till exempel Salah har ju inte varit så bra den senaste månaden. Det var ju faktiskt flera gånger där medspelarna satte honom i en mot en situation mot Luke Shaw, en gång till och med mot Juan Mata i Uniteds straffområde, och han fumlade ju bort bollen oftast. Han var ju inte vän med bollen i den matchen än, så att jag kan ju tycka att det är från trion som har svikit, i alla fall i den matchen. Men sen är det ju precis som Thomas säger, att man kan ju heller inte förvänta sig att de ska vara bra precis varenda match hela säsongen. Och det är väl det som jag kan tycka är lite märkligt, att vad förväntar man sig egentligen av de här spelarna och människorna?
Mm. Och sen också tittar man, backlinjen har ju varit otroligt skadedrabbad på slutet. Vi har ju fått flytta runt mycket, vi har ju spelat en mittfältare i backlinjen i stort sett varje match. Och trots det så har vi bara släppt in två mål under den här spelperioden. Så kanske är det så att man har lagt så otroligt mycket vikt vid att täta upp i försvaret under skadorna, att man kanske har... Man kanske har försakat anfallet lite grann och tänkt att det löser vi med individuell skicklighet istället för att ligga så, liksom, sätta upp spelen så bra, eller vad man nu kan ha försakat, för att spela ihop en backlinje med James Milner som högerback, eller Henderson som högerback, eller Fabinho som mittback. Det är ju ändå ovana försvarsspelare, så även om vi har en stark trupp så är det ju ofrånkomligen så att när vissa spelare försvinner så kommer det att få effekter för resultatet.
Är ni oroliga över formen?
I förrgår så var jag lite bekymrad. Efter 5-0 mot Watford så fick jag ganska många svar som jag var nöjd med. Till exempel Trent Alexander-Arnolds återkomst och Fabinhos mittfältspel.
Per, är du orolig över formen?
Nej, det skulle ju nästan vara kriminellt att säga det dagen efter Watford-matchen. Så nej, det är jag inte. Men sen har jag också i alla fall varit förberedd på att det kommer gå lite upp och ner under säsongen, även om det så var jättebra de första månaderna och man vann i stort sett varje match, så har i alla fall jag varit förberedd på att det kommer vara en liten dipp resultatmässigt, men det kommer det ju vara för alla. Vi har ju även sett på Manchester City att det är ju inte så att de har gått rent på något sätt de senaste månaderna.
Ja, nej, vi är ju på väg mot en säsong med en enormt hög poäng. Jag menar 69 poäng på 28 matcher. Vi har förlorat en match. Det är vi har dippat lite grann nu på slutet och spelat lite oavgjorda matcher. Det får man någonstans acceptera.
Och som du säger, Liverpool leder ligan efter 28 matcher, 69 poäng, har möjlighet att ta en Premier League-titel. Och sist Liverpool höll på att ta en Premier League-titel så hade vi en annan manager som styrde, Brendan Rodgers, som numer är manager återigen i Premier League efter att ha varit i skotska Celtic under ett par år. Han har tagit över Leicester numer. Vad säger ni om den utnämningen från Leicesters sida?
Jag tycker det är en jättebra utnämning av Leicester, för att jag är ju en av dem. Ja, det känns nästan som att man borde säga få Liverpool-supporter som faktiskt gillade Brendan Rodgers. Sen var han ju kanske inte en manager som var redo för Liverpool just då, men han är ju en jätteduktig manager som verkligen bygger ett eget spel som fokuserar på bollinnehav, vilket vi ju såg i Swansea, där Martinez i för sig hade lagt grunden, men där Rodgers kom in och förvaltade det väldigt bra. Mitt intryck är också att han har gjort ett väldigt gediget jobb i Celtic. Sen måste man ju alltid lägga in den brasklappen vad gäller Celtic och ligatitlar, att konkurrensen har ju inte varit stenhård, speciellt inte innan Glasgow Rangers nysatsning. Så jag tror absolut att det kan vara en bra rekrytering för Leicester, som jag tycker har en intressant trupp med många utvecklingsbara spelskickliga spelare, vilket ju bör passa Brendan Rodgers utmärkt.
Ja, jag tycker också att det här är en bra rekrytering av Leicester. Jag tror att det här kanske är det steget som Rodgers borde ha tagit när han kom till oss, att det här kanske är mer på den nivå som han är redo för. För det var ett stort steg för honom att komma till Liverpool i det läget som han gjorde. Nu gjorde han det ju såklart väldigt bra. Men det var ju också en säsong när Luis Suarez var överjävligt bra. Så det spelade ju såklart också in. Men man får ändå inte förringa det som han gjorde. För det var trots allt väldigt nära att vi vann ligan. Sen tappade vi Suarez. Det var Gerrard skulle sluta. Det var en tuff tid att vara manager i Liverpool då. Så hans tid i Celtic har nog stärkt självförtroendet lite grann. Och jag tror att Leicester kommer att kunna göra det bra med Brendan Rodgers som tränare. Sen så kommer de ju inte klart att slås in i topp 6. Men det skulle inte överraska mig om de slutar före Everton till exempel. För som Pelle är inne på, det finns många bra spelare i Leicester. Och Rodgers har varit ändå bra på att ta fram de här kreativa spelarna i laget och låta dem märkas. Det var väl defensiven som var hans problem i Liverpool. Och där har han ju ändå Kasper Schmeichel och Harry Maguire. Så han borde kunna stänga igen hyfsat i alla fall, tycker jag, med Leicester. Så det ska bli jäkligt intressant att se hur han klarar sig.
Ja, fast sen, jag vet inte hur mycket man ska älta Rodgers och Liverpool. Men en tydlig svaghet som han hade gentemot Jürgen Klopp var ju faktiskt också det här, att han hade den här brittiska inställningen till managerrollen, att han verkligen ska handplocka sina spelare och välja alla nyförvärv, medan Klopp litar ju faktiskt på att den så kallade transferkommittén och Edwards, han litar ju på att de värvar spelarna åt honom. Det fanns ju alltid den konflikten när Rodgers var i Liverpool, uppfattade jag det som i alla fall.
Ja, överlag värva spelare till Liverpool gjorde han ju sisådär, får man väl ändå säga. De spelarna som kom under hans tid, beroende på om det var han eller transferkommittén som drog hårdast, så det är ju inga, det var ju få succéköp som vi gjorde när Rodgers var tränare. De pengarna som vi fick för Suarez hade ju kanske kunnat spenderas bättre än på spelare som Lazar Markovic och Ricky Lambert och Balotelli och allt vad de hette.
Ja.
Och med det så kan vi ju, ja, vi kan ju önska Brendan Rodgers lycka till, bara det inte går för bra.
Vi kan ju nämna att Roy Hodgson har slagit City den här säsongen. Rafa Benitez har slagit City den här säsongen. I maj så möter Leicester under Brendan Rodgers Manchester City. Så jag förväntar mig ett före detta Liverpool-tränare hattrick.
Det ser vi fram emot. Det blir en spännande match att se. Tack så mycket, Brendan Rodgers, för att du tog över Leicester, får vi hoppas på då. Och med det så lämnar vi det förgångna bakom oss. För den här gången i alla fall, nästan. Jag tänkte vi har introducera en ny punkt. Får vi se hur den flyger. När vi sitter tillbaka så här på en månad så kan man alltid göra spelarbedömningar eller tränarbedömningar för den delen också. Och om vi då blickar i Liverpool-leden, vilken spelare har överraskat eller gjort stora framsteg, varit någon form av, vad ska man säga, utropstecken? Och har vi någon spelare som har gått åt motsatt håll och blivit, ja, ett frågetecken kanske? Jag tänkte vi ska utse då och månadens utropstecken och månadens frågetecken. Och vilken spelare tycker ni har överraskat negativt? Ja, vi tar negativt först och så avslutar vi på ett positivt sätt.
Negativt, nu har man ju otroligt höga förväntningar på Mohamed Salah. Och jag skulle inte säga att han har varit dålig den här månaden, men som Pelle var inne på där mot United, han har ändå lägen att sätta motståndarna under press. Jag menar, en mot en med Juan Mata i offensivt straffområde, det bör vara mer än en enkel brytning för spanjoren. Och så ska Liverpool vinna ligan så bör nog Salah upp en nivå mot hur han har presterat under de senaste omgångarna. Han har inte varit dålig, men det, han sätter inte sin prägel på matchen på samma sätt riktigt. Han lyckades ju inte ens göra mål mot Watford igår. Och det är ju hans favoritlag att göra mål mot. Men det kan jag väl förlåta honom om han sänker Everton på söndag. Men matchen mot United borde han ha varit bättre. Och överlag sista månaden så hade jag förväntat mig mer av honom.
Per, har du någon annan spelare eller håller du med Thomas i hans antagen att månadens frågetecken, det är nog Mohamed Salah?
Så han är ju ett av frågetecknena. Jag håller ju Sturridge som ett permanent frågetecken den här säsongen nästan. Han ser ju inte fitt ut för 5 öre när han spelar tyvärr, och han har ju tappat sin plats till Origi känns det som. Då menar jag väl främst platsen som första inhoppare där till anfallspositionen. Sen så kan vi ju nämna Moreno, och han har ju blivit, vad ska man säga, 26-åringen som klev ut genom ett fönster och försvann. Han sitter ju inte ens på bänken nu för tiden. Han är väl fit nu, han var ju skadad där ett tag, men han är ju tillbaka men platsar inte längre på bänken. Hans kontrakt håller på att gå ut, och ja, även när Robertson är borta vill ju inte Klopp spela Moreno, så att han är ju ett frågetecken, och man undrar ju vilken nivå han håller på träningarna nu för tiden.
Och om vi då tittar på det mer positiva, har ni då några utropstecken, någon som är imponerat under den här månaden?
Ja, jag kan ju inte säga James Milner, för han har ju inte gjort en bra månad.
Han skulle ju nästan vara åt andra hållet. Men jag valde att inte säga någonting, ja. För det kan bli lite dålig stämning i det här rummet.
Ja, Thomas klarar inte av det, tror jag riktigt, om jag skulle börja blanda in Milner där.
Ja, men det är en annan på mitt fältet som jag har varit egentligen imponerad av under hela säsongen, men som går från klarhet till klarhet, och det tycker jag är Gini Wijnaldum, som framstår mer och mer som kanske vårt säkraste kort på mitt fältet. Han är bra varje match, och man märker de gångerna som han inte är med, vi saknar hans trygghet med bollen, och han är otroligt duktig på att komma ur situationen med bollen i behåll på ett sätt som kanske, som det som jag kan störa mig på hos Naby Keita är att han tar sig in i situationer och tappar bollen lite för ofta. Wijnaldum hamnar lite grann i samma situation, men han tappar aldrig bollen. Så mot Bournemouth var han ju helt fantastisk, men i övrigt, han är en stabil, trygg spelare på mittfältet, och det kommer vi behöva under säsongsavslutningen. Någon som inte stressar upp sig, som kan lugna ner spelet. Han kommer aldrig vara den stora målskytten eller spelaren som märks så mycket, men han är väldigt nyttig, så jag sätter nog honom som utropstecken.
Jag vill minnas att kan ha varit för något år sedan, lite mer än ett år sedan, när vi pratade om favoritspelare och köpa tröjor, att Gini Wijnaldum var faktiskt på gång att vara en kandidat att kanske köpa en tröja på. Mm. Men efter förra säsongen så nej, nu han hade gått tillbaka, nu var det upp till bevis. Är han på gång nu att kunna bli lite av en Thomas favorit?
Ja, men han börjar krypa uppåt i rangen där. Jag tror till och med jag nämnde den för farsan när vi satt och kollade i Leeds att Wijnaldum nog var min favoritspelare i Liverpool just nu, men då hade jag också Milner en riktigt jobbig match mot United. Så, ja, men jag tycker Wijnaldums säsong, som sagt, förra året så var han inte riktigt vad man hoppades. Han hade en tuff säsong, då fick inte spela lika mycket och sådär, men i år har han verkligen kommit till sin rätt, och ju mer Fabinho kommer in i spelet, desto mer ser man också Wijnaldums styrkor. Så det är egentligen så här, för mig handlar det bara om att hitta den perfekta tredje länken till de två på mittfältet. För mig är de två solklara.
Per, har du någon annan spelare som du tycker har varit lite mer av ett utropstecken?
Wijnaldum är ju absolut en kandidat för mig, och han verkar ju väldigt sympatisk. Han verkar ju alltid ha ett leende på läpparna, och det gillar man ju också på något sätt. Men Thomas nämnde ju i och för sig honom lite grann, men jag känner ju ändå att jag måste lyfta fram Fabinho. För jag tycker ju också att Fabinho och Wijnaldum har ju varit en stark duo på mittfältet. Och Fabinho, om ni kommer ihåg när vi pratade om honom förra sommaren innan han skrev på, då satt vi här liksom att ja, han kommer ju bli ett ankare på mittfältet, han kommer städa upp, han kommer bryta spelvändningarna, ta cyniska frisparkar, han kommer ändå vara spelskicklig och duktig, tacklas kommer han göra också, han kommer vara bra i luftrummet, och vara en av ledarna i laget, och det har han ju faktiskt blivit nu, och mot Fort Watford var han ju verkligen, verkligen framträdande, så det är ju väldigt kul att Fabinho har blivit den spelaren som vi pratade om att han skulle bli. Och dessutom är att förringa så har han ju, som vi nämnde tidigare, vikarierat lite i backlinjen, och det är ju någonting som verkligen har behövts. Och det kan man ju också säga rent krasst att det är ju någonting som ganska få innermittfältare klarar av nu för tiden, det vill säga att spela mittback. Så vi ska ju absolut inte förringa hans insatser där heller.
Just det huvudspel som du är inne på, det märker man tydligt både med Van Dijk och Fabinho, vilken enorm vinst det är att få in dem i startelvan. För just de här, det som motståndarna tidigare kunde göra, att de spelade liksom långa höga uppspel mot Liverpool, så fick man lätt ofta fast bollen och kunde komma till målchanser. Det går inte riktigt när Fabinho och Van Dijk är på planen, för de vinner luftduellerna och vi lyckas ta tillbaka bollen. Och det tror jag vi vinner jättemycket på. Sen så, igår mot Watford var ju Fabinho otrolig. Det var ju så brytningen som man gör mot Deulofeu i första halvlek. Det är som att han bara springer i kappen och tar bollen ifrån honom. Det är, jag blev jätteimponerad av Fabinho. Han glänste trots att jag hade en bild som både hackade och stannade till och från. Så lyckades Fabinho imponera.
Ja, och det är ju stor spindelvarning på Fabinho. Han är ju en sån här spindelspelare som har långa ben och alltid får ett ben på, eller en fot på bollen. Och det är ju extremt störande att spela mot, oavsett vilken nivå man har mött en sån här spindelspelare på, så blir man ju galen av att möta dem i duellspelet. Mm.
Så två mittfältare, alltså två spelare som verkligen har imponerat. Centrala mittfältet, en holländare och en brasilianare. Och med det så lämnar vi då det förgångna bakom oss. Och så ägnar vi oss åt nutid nämligen. Och ställer oss frågan, var är han nu?
Var är han nu? Jag bara undrar, var är han nu?
Mm. Och idag så ska vi titta på en finsk spelare faktiskt. Och det är inte Sami Hyppie och det är inte heller Daniel Sjölund, utan det är
Jari Littmanen.
Inte Jari Littmanen. Det är otroligt hur många finnar vi hade kunnat välja egentligen. Men den vi ska titta på är Lauri Dallevalle. Med reservation för uttalandet, det är varken bra på finska eller italienska. Hans pappa är ju faktiskt italienare, så jag gissar att efternamnet är därifrån och förnamnet finskt. Han har hunnit bli 27 år gammal nu, den här finländaren. Och det var ju en spelare som när han var i tonåren kallades Finlands största talang någonsin. Nu har ju inte Finland haft så här jättemånga stora fotbollsspelare, men man har trots allt haft Jari Littmanen, man har haft Sami Hyppie. Det har ju kommit några vassa spelare från Finland. Men Dallevalle såg som den största talangen man någonsin hade haft. Och han var faktiskt i Inter i Italien och vände i tidiga tonåren där, men kom hem, spelade lite grann i Finland innan han kom till Liverpool som 16-åring. 2010 gjorde han sin enda match för Liverpool som inhoppare mot Rabotniki. Jag för mig att det var i Europa League-kvalet som han spelade där under Hodgson. Men det ville sig aldrig riktigt för honom i Liverpool, utan han fick gå till Fulham i den här magiska övergången då vi värvade Paul Konchescu. Gick Dallevalle och Kasaniklic till Fulham. Inte heller i Fulham lossnade det, utan han blev utlånad till Bournemouth. Skickades runt på mängder utav lån, den här finska ynglingen, innan han blev släppt ifrån kontraktet, hamnade i Molde, hamnade sedan i Sint-Truiden i belgiska andra ligan, kom tillbaka och spelade lite i Crew när de var i League One, innan han hamnade i ett lag som heter Semun i det som är kroatiska, om jag minns helt rätt, andra ligan. Så hans karriär gick väldigt tungt. Och det slutade med att han i somras, som 27 år gammal, faktiskt la skorna på hyllan och slutade med fotboll. Och det gjorde han för att ägna sig åt sin stora passion, nämligen fotografering. För idag så driver Lauri Dallevalle en egen fotograferingsfirma där han både fotar olika modeller, olika vyer och liknande. Så Går man in på lauridallevalle.com så kommer man faktiskt till hans Italien-baserade fotoföretag som han nu driver. Och det som man har kunnat läsa om honom i efterhand är att han helt enkelt tröttnade på fotbollen och ville satsa på någonting som han tyckte var roligt. Så i hans fall så kan man väl säga att han är ju offer för den här lånekarusellen som många skickas ut i. Att man kastas mellan klubbar, ingen som riktigt tror på en, ingen som egentligen vill ha en, utan man får hoppa runt. Och jag kan förstå att man i hans som ungt löfte inte slår igenom, aldrig får någon riktigt break, att det tär på en mentalt. Så han slutade med fotboll som 27-åring, alltså för att börja satsa på fotografering istället. Och det var väl kanske inte vad han hoppades på när han utsågs till Finlands största talang genom tiderna.
Måste ju bara flika in lite snabbt att jag har faktiskt sett Dalavalle spela live i en ungdomslandskamp mot Sverige. Det var en match där han faktiskt spelade med Teemu Pukki som numera leder skytteligan i Championship. Och då var ungdomsproffs i Sevilla och Sveriges stora stjärna var Astrid Ajdarević. Och då satt man ju och tänkte att alla de här tre spelarna kommer att bli spelare för de stora scenerna. För det här var ju också på den tiden då Ajdarević var en uppskriven Liverpool-talang. Men vi kan ju konstatera att det inte riktigt har blivit så med facit i hand.
Ja, nej, det, som sagt, det är ju svårt att veta vilka som ska slå igenom. De som är unga talanger, liksom, det har vi har varit inne både på Letalek och Sinema Pongol här tidigare till exempel. Det var väl ingen av dem som levde upp till förväntningarna heller. Så det säger väl kanske ändå någonting om de här tidiga ungdomssatsningarna och sånt som pågår. Det är inte så jäkla lätt att veta när de är 14 vilka som kommer vara bäst i världen när de är 30. Nu kanske Dalavalle startar om sin karriär. Han är ju inte 30 än, han är fortfarande bara 27. Men någon världsspelare kommer han väl kanske inte att bli.
Nej, man blir påminn över att det är ett väldigt litet nålsöga som, och det är väldigt mycket som ska gå rätt för att även den största talangen ska bli någonting. Och det är någonting som aspirerande fotbollsproffs kanske ska tänka på, även vi supportrar ska tänka på.
Absolut, det var en som tog sig igenom det där nålsögat en gång i tiden, det var ju ändå Igor Bishkan.
Det var det, ja. Och jag är väldigt nyfiken i och med den här fantastiska övergången. Vad händer med Igor Bishkan? Har ligan kommit igång?
Ja, de har spelat 5 omgångar nu och precis som Liverpool så har det väl stannat upp lite grann där. Han har spelat 5 matcher sedan vi träffade sist och där blev vi 2 segrar, 2 kryss, faktiskt den första förlusten också för hans HNK Rijeka. Så sen han kom så han 10 vinster, 3 kryss och en förlust. Det får man ändå se som något succéartat. Senast så blev det 4-2 mot Rodes. Och ni som minns Igor Bishkans karriär vet ju att det var där som han började sin tränarbana här om året. Så det måste ha varit en väldigt emotionell stund för Bishkan. Men det blev 4-2 seger och vi får se vart säsongen slutar. Men än så länge så ser det lovande ut. Så det är väl han och Gerard som gör de spännande tränarbanorna av de gamla spelarna just nu.
Jag är lite imponerad att Bishkan fortfarande har kvar jobbet efter den där förlusten. Med tanke på att han fick gå efter en idel vinster i tidigare jobb.
Ja, de kan till slut hitta en klubbledning som förstår honom.
Ja, det kanske blir Liverpool i framtiden. Men är vi inte riktigt där än. Igor Bishkan, vi kommer att förmodligen, om jag känner Thomas rätt, fortsätta att följa honom. Som en liten röd tråd i det här, var är han nu? Som vi lämnar nu, för nu vet vi var Lauri Dalavalle håller hus någonstans. Förmodligen bakom en kamera i detta nu. Och i detta nu ska vi kika framåt. Det finns ju en månad framåt också. Mars månad. Som innehåller i alla fall 4 stycken matcher. Så långt som vi kommer att titta fram i alla fall. Vi kommer att titta fram till den 17 mars. För sen är det, som det ser ut just nu, ett långt uppehåll. Och någonstans i det där uppehållet så tänker jag att vi presenterar en ny podd helt enkelt. Så därför så säger vi så här att de matcherna som vi ska kika och kanske tippa lite igenom är Everton, Liverpool, lite av ett derby. Liverpool, Burnley. Bayern München, Liverpool, Champions League-mötet och Fulham, Liverpool. Tittar jag på den här på ligamatchen i alla fall, de 3 ligamatcherna som spelas, det är inte så där svåröverkomligt, det skulle vara ganska klara 9 poäng där, va?
Ja, det är ju det är derbyt mot Everton som är det stora här. För även om de såklart, de kommer ju inte att nå någon större succé i år. Men om det skulle vara så att de slår oss och petar ner oss ifrån ligaledningen och City kommer att ta över, så skulle ju deras säsong vara fulländad ändå. Det som de kan vinna i år, det är ju att vi inte vinner ligan.
Ja, de har svårt att komma kapp 33 poäng bakom.
Ja, de har ju dessutom sett riktigt dassigt ut de matcherna som jag har sett. De är ju inte bra i år, men i derby så känns det som att det är lite grann skitsamma hur säsongen har sett ut tidigare. Så det är väl det som är den tuffaste matchen av de här tre. Känns det ju spontant i alla fall.
Burnley hemma, Burnley är väl av tradition rätt hopplösa på bortaplan. Och Fulham är ju av tradition den här säsongen rätt hopplösa rakt igenom. Per, hur ser du på de här tre ligamatcherna som ligger framåt? Nu la jag visst lite åsikter i din mun där, men hur svåröverkomligt känner du att det här motståndet är?
Det är som Thomas är inne på där, att det ska ju vara 9 poäng, men Everton har ju varit en besvikelse vid hela säsongen. Men om man tänker på det första Merseyside-derbyt, så hade ju Liverpool faktiskt bara tur som vann egentligen. Så jag tror att Everton kommer att bli en tuff motståndare. För även om de har underpresterat, så finns det duktiga spelare där. Och duktiga spelare som säkert kan höja sig i ett derby också. Så att jag tror att det blir... Ja, det blir ingen walk in the park eller vad man säger. Det blir en tuff match.
Men måste Liverpool ta 9 poäng nu?
Måste, men ja, vi kommer ju inte ha råd att tappa speciellt många poäng till den här säsongen. Det är ju... Everton är väl en av de svåraste matcherna vi har kvar. Egentligen, det är Tottenham hemma, Chelsea hemma. Men... förlust där, City upp i serieledning. Sen så går de på ganska enkla matcher ändå mot Watford, Fulham, Cardiff, Crystal Palace. Ja, det skulle ju kännas riktigt tufft att åka på en torsk mot Everton. Burnley och Fulham, de måste vi bara slå om vi ska vinna ligan. Det är inget snack om. Fulham kommer dessutom ha sin tredje tränare på säsongen när vi ställs mot dem. De har spelare som Rajan Babel och Lazar Markovic i startelvan då och då. Det är ju ett lag som vi ska köra över. Burnley, kanske en lite positivare svit nu på slutet, men på hemmaplan ska inte det heller vara något snack. Så. Ja, det är Everton-matchen på söndag som kommer bli en nyckelmatch, tror jag.
Och hur mycket kan en potentiell Champions League-match då ställa till? För det brukar ju vara ofta sämre insatser i regel när man har spelat Champions League-match. Och nu är det ju faktiskt en match också som betyder någonting. 0-0 hemma mot Bayern München. Man kommer ju ställas inför Fulham-matchen. Så har man då spelat mot Bayern München vinst eller förlust. Hur ser ni på den matchen, Per?
Som jag ser på Bayern München-matchen, så kan det ju vara en potentiell energitjuv om man skulle förlora, men om man vinner så kommer man ju rida vidare på en framgångsvåg. Och ja, det känns ju lite som 60-40 till Liverpools favör, skulle jag säga, men det blir också en tuff, tuff match.
Ja, när vi går in i den, det kommer ju avgöras mycket nu i de kommande matcherna. Om vi kan bygga vidare på den här Watford-segern, kanske plocka 3 raka segrar nu och gå vidare i Champions League, då kommer det ju se jättebra ut. Men se att vi skulle tappa poäng mot Everton, åka ut mot Bayern München, vi skulle vara ute i Champions League, ligga 2 i Premier League, då kan det bli en jobbig avslutning. Så det är ju lite grann det här som är tjusningen också, att nu gäller det ju på allvar. Det finns inte så jäkla många matcher kvar att reparera misstagen på.
Och om ni får tippa 3 matcher, som vi sa, Everton, Burnley, Fulham, hur många poäng blir det där, Per?
9.
Thomas?
Ja, nu var jag positiv förra gången och sa att Liverpool skulle leda med lika många poäng och så gick det åt helvete. Men jag tänker fortsätta försöka ändå, för de förtjänar fan att vi tror på dem nu. Jag tror också att det blir 9 poäng. Vi ska slå Everton, vi ska köra över Burnley och vi ska vinna mot Fulham. Sen är jag inte lika säker på Champions League-matchen, men vi har ett bra utgångsläge.
Vad tror du om Champions League-matchen, Per?
Jag tror vi går vidare. Ja, jag sa 60-40 i vår favör, så jag tror det.
Då är det klart att vi går vidare, och det kommer vara fortsatt ligaledning när vi hörs igen nästa gång. Det garanterar de här två herrarna, Thomas och Per. Och med det så tycker jag att vi håller på och ska gå igenom en topplista. Två stycken topp 5-listor. Och vad var det ni hade så svårt att komma överens om?
Egentligen så är vi inte, jag vet inte om vi hade svårt att komma överens, men vi sa att det skulle kunna vara lite intressant att se om vi kommer att plocka upp samma spelare. För det som vi beslutade att ha som ämne den här gången var att vi skulle titta på vilka spelare som kan vara möjliga att värva ifrån bottenlagen till nästa säsong.
Vad räknas som bottenlag?
Ja, vad sa vi, Pelle? Botten 5, va?
Ja.
Och dagsläget så är det Brighton, Southampton, Cardiff, Fulham och Huddersfield. Det var ju Burnley, Crystal Palace och Newcastle som låg där i gränslandet. Men vi var väl lite överens om att de kommer inte att åka ur de där tre lagen. Och skulle vi ha med ett lag som Crystal Palace så hade det faktiskt funnits en del spelare som är bra på riktigt som vi hade kunnat plocka.
Åh, det här låter väldigt spännande. Bra på riktigt fanns det inte i någon av de här spelarna som ni väljer nu. Så det kan bli intressant. Vad är de 5 bästa spelarna för Liverpool i något av de här lagen? Det har väl funnits en spelare i alla fall i något av de här bottenlagen som faktiskt pratades om till Liverpool. En mittfältare, Hogg eller något sånt där tror han heter. Om han är med på den här topplistan, det får vi se alldeles strax. På plats nummer 5 har vi vad då?
Jag har Fulhams mittfältare Sean Seri där. Han, ni vet, han som väldigt överraskande skrev på för Fulham förra sommaren från Nice och som ryktades vara klar för Barcelona ett tag, till och från geniförklarade Nice skulle man ju kunna säga. Och han är ju en väldigt spelskicklig spelare som är väldigt duktig med bollen och hittar fina passningar. Duktig på fasta situationer, men han är ju ganska tveksam i spelet utan bollen. Vilket vi har fått se ganska mycket den här säsongen i ett Fulham som har haft svårt att vara spelförande. Men vem vet, kanske i ett spelförande lag så som Liverpool skulle hans spelskicklighet kunna komma väl till hands.
Och Thomas, på plats nummer 5?
Ja, på plats nummer 5 så har jag hittat en reservmålvakt. För det kommer vi behöva till nästa säsong. Mignolet kommer ju inte vara kvar. Och då skulle jag inte ta någonting emot om vi plockade in Matthew Ryan från Brighton. Som ändå är en bra ålder, spelar både landslagsfotboll och i Premier League. Spelat många år som matcher i engelsk fotboll. Skulle säkert kunna vara en stabil backup till Alisson om man skulle acceptera den rollen. Så om Brighton åker ur så skulle det kunna vara läge att höra om han är sugen på att sitta och värma våran bänk och kanske spela lite cupmatcher då och då.
Och Per, på plats 4?
På plats 4 har jag dessvärre samma Matt Ryan. Och kommentar är väl överflödig, men det som jag tycker man kan påpeka är att han är en ganska liten målvakt, men han har väldigt starka reflexer och han är spelskicklig.
Och då hoppar vi in, ja, Thomas, din plats 4.
Där har jag en mittback ifrån Southampton, Yannick Vestergaard. Vestergaard kanske han uttalar sitt efternamn. Lång, hyfsat stabil mittback, skulle kunna vara ett bra alternativ att kasta in i samband med skador. Absolut ingen spelare som ska gå in i någon startelva. Men vi har ju ändå både Matip och Lovren som är lite skadebenägna. Och kanske kan det vara läge att släppa någon av dem och plocka in, i sådana fall plocka in en spelare som Vestergaard som har rutin från Premier League. Sen är man intresserad av att vara en backup-spelare, väl en annan fråga. Men om Southampton åker ur så kan det vara kul att sitta på bänken i Champions League.
Per, plats nummer 3?
Jag är inte Vestergaard. Jag tycker han är någon slags glorifierad version av Jonas Olsson. På plats nummer 3 så har jag en till målvakt. Nämligen Alex McCarthy från Southampton. Ni vet han som för några år sedan var en av ganska många målvakter i och för sig som stod på huvudet mot Liverpool på Anfield. Och han är ju numera 29 år. Han har ju också varit i den här utlåningskarusellen. Han var yngre att han har utlånat till massa klubbar. Men han är en gedigen Premier League-målvakt. Och det skulle faktiskt inte vara helt fel att få in fler engelska spelare. Just på grund av de här homegrown-kvoterna till nästa säsong. Så att det skulle vara en vettig värvning. Men sen är ju såklart en andra målvakt inte någonting som förändrar lagets styrka avsevärt, om man säger så.
Thomas, din nummer 3.
På plats 3 så har jag en en anfallare av lite grann det gamla klassiska måttet ifrån Fulham, nämligen Mitrovic, den gamla Newcastle-spelaren. Han är fortfarande bara 24 år, så det finns ju utvecklingspotential i honom, och han är ju långt ifrån en spelare som passar in i mallen av en Liverpool-anfallare ska vara. Han är ju inte riktigt så löpstark, inte någon pressspelare, men han hade kunnat vara en bra så här plan B att använda sig av en match där det inte riktigt fungerar. Vi har ju sett nu på slutet vilka inläggsfötter vi har, både Andrew Robertson och Alexander Arnold, och i en match där ja, det kanske anfallstrion lite grann trampar vatten. Istället för att kasta upp Van Dijk i anfallet sista 10 skulle vi kunna kasta in Mitrovic. För han är ju en jäkligt obekväm spelare att spela mot. Och han gör ju sina mål. Så det är ju som sagt inte någon som skulle gå in i någon startelva. Men han skulle kunna vara ett nyttigt alternativ i vissa matcher.
Per, din nummer 2.
Min nummer 2 är Southampton 23-åriga mittfältare Pierre-Emil Højbjerg, som jag tycker har gått från klarhet till klarhet den här säsongen i en väldigt svag omgivning. Visst, det är inte så att han är jättebra i varje match, men han är ofta framträdande, bollvinnande, en slags motor på mittfältet där. Och ja, eftersom han bara är 23 så känner jag att det finns mer utveckling där, och han har ju dessutom lagt beslag på lagkaptensbindeln. Det som talar emot honom framförallt när man snackar Liverpool är väl kanske att vi har ju trots allt Henderson och Fabinho. Sen har vi ju också där fortfarande James Milner i alla fall ett eller ett par år till. Så att han kanske inte riktigt är den spelartypen som Liverpool behöver. Men jag tror absolut att Premier League-klubbarna kommer ju att stå på kö för att värva honom om Southampton åker ur.
Thomas, din tvåa.
Min två är en spelare som kanske inte sett så jättemycket av i år. Men Andrew Robertson nu får ju spela i stort sett varje match. Så vi har inget riktigt bra alternativ till honom om han är borta. Det är väl ingen av oss som vill se Moreno under några längre perioder. Så när jag gick igenom trupperna för de här lagen så letade jag efter något bra vänsterbacksalternativ. Och då fastnade jag ändå för Ryan Bertrand. Nu är ju hans karriär kanske lite dalande, men Han är rutinerad, har spelat i Premier League många år, är en duktig fotbollsspelare. Så att ha honom som backup istället för Moreno skulle jag känna mig mycket mer trygg med. Även om jag kanske skulle hoppas på ett starkare alternativ, så hade jag kunnat tänka mig att ha honom i truppen.
Och då har vi kommit fram till din etta, Per. Vad är det du har utsett där?
Min etta, som jag misstänker är etta på Mr. Nygrens lista också, är Fulhams 18-åriga mittfältare Ryan Sessegnon, som ju var fantastisk i fjol i The Championship och har varit helt okej i Premier League den här säsongen också, även om han inte har tokbriljerat på något sätt. Och han är ju faktiskt alltjämt en av de absolut bästa engelska talangerna, och sådana kan man ju egentligen aldrig få för många av. Och han är ju dessutom en ganska mångsidig spelare som kan spela allt ifrån vänsterback till höger upp i banan som vänstermittfältare, kanske till och med anfallare. Och han har visat att han kan göra mål och assist, och han är ju snabb och dynamisk, så han skulle ju absolut kunna spela det här pressspelet som Klopp vill att Liverpool ska spela. Så att han är ju solklar etta på den här listan.
Ni har haft en överlappande spelare än så länge i målvakten Matthew Ryan. Blir Ryan Sessegnon den andra, Thomas? Din etta är...
Min etta är ju, det är ju såklart också Sessegnon. För tittar man på de här fem lagen och ska leta spelare, så är det ju inte så att man handlar ifrån första översta hyllan direkt, utan det är snarare så att man letar lite grann i överblivet gods. Men Ryan Sessegnon är ju en... Det är ju en spelare som kan bli en stor spelare. Han har ju haft det lite jobbigare i år, men det är klart att han spelar i Premier League istället för Championship. Han spelar i ett lag som har varit hopplöst dåligt under stora delar av säsongen. Så det är inte bara för en tonåring att gå in och dominera. Utan han har haft en jobbig men säkert väldigt lärorik säsong. Och Fulham kommer ju åka ur. Sen är ju frågan om han kommer följa med dem ner för att få lite mer rutin i Championship, eller om det är nu de större lagen kommer att slanta upp för honom. För han kommer ju gå till ett lag på över halvan utan tvekan, Ryan Sessegnon. Så det för mig var det en solklar etta. Och jag kastade ut den här frågan på Twitter också för att se vad lyssnarna hade velat få in för spelare. Johnny Hultman var ju ganska snabb fram och skrev att Sessegnon var en solklar värvning. Kristoffer Andersen också inne på Sessegnon. Nämner också Nathan Redmond och James Ward-Prowse i Southampton som bra alternativ, även om han också är inne på att de kanske har stannat upp lite grann i sin utveckling. Vi hade Andreas Högenberg som nämner både Sessegnon och även Bertrand. Andreas Dragstedt, Sessegnon och Redmond, även han inne på. Vi har Christian Lindelöf som nämner Lemina i Southampton. Våran kollega där, Jesper, nämner både Sessegnon och Vestergaard. Ossian Östlund, Mitrovic med stora bokstäver. Robin Bylund ifrån LFC-podden och det här nysläppta Liverpool-programmet Livet med LFC tror jag det heter. Finns på YouTube om man vill titta. Nämner också Sessegnon. Säger att Mitrovic skulle kunna vara ett bra backup-alternativ. Nämner vi kanske Redmond, Vestergaard och kanske en andra målvakt om man ska hitta andra alternativ. Sen så hade vi också våran andra kollega där som svarade idag med ett svar som gjorde mig kanske lite upprörd. Robin som också är han varit delaktig på Total Liverpool nämner det också. Sessegnon säger också Tarkovsky, Van Bissaka, Saha och Lassell om man ska titta lite grann högre upp. Och sen så säger han att om vi antar att Milner, Moreno, Lallana och Sturridge ska lämna. Det är väl ingen som antar att Milner ska lämna, hoppas jag.
Hemska tanke, ja.
Men jag vet
det är att... känsligt.
Ja, jag vet att Robin är klok. Så han kanske bara inte riktigt tänkte till den han lämnar Milner. Men de övriga, Sturridge, Lallana, Moreno, det är ju spelare som vi kommer behöva ersätta. Och kan man göra fynd som vi gjort med Robertson, som vi gjort med Shaqiri, som vi gjort med Wijnaldum, så är det klart det. Jättebra.
Innan vi då lämnar den här listan, ni hade båda Ryan Sessegnon i som nummer ett. Tycker ni att Liverpool ska lägga ett bud på honom i sommar? Mm. Är en sån spelare som det är värt att lägga upp de pengarna som det behövs för att värva honom?
Ja, alltså det beror ju lite grann på som sagt hur hög prislappen blir, men en ung engelsman kan alternera som vänsterback med Robertson, kan alternera som vänsteranfallare i stort sett istället för Mané. Så tar han nästa steg i utvecklingen så kommer vi nog ångra om vi inte där och rycker som vi gjorde med till exempel Dele Alli som vi slarvade bort.
Per, vad tycker du?
Jo, men jag tycker nog ändå också det, för att vi har ju varit inne på det att många brittiska spelare kan ju komma att lämna och ja, det finns ju inte 20 britter som är intressanta om man säger så. Så att man ska nog försöka med de som faktiskt kan bli riktigt, riktigt bra spelare. Och han är ju en av dem, ganska få skulle jag säga. Så att jag vore väldigt positiv till den värvningen.
Och med det så lämnar vi topp 5-listan och vi kommer säkerligen tillbaka och pratar kanske om någon av de här 8 spelarna som era båda topp 10-listor ändå blev. Ryan Sessegnon förmodligen, när vi närmar oss säsongsavslutningen ännu mer och börjar titta på hur man faktiskt ska ersätta de spelare som försvinner. Men nu börjar det på bli dags att knyta ihop säcken för den här gången. Men innan vi gör det så tänkte jag bara kolla med det. Vad är det som är på gång? Kan vi börja med hemsidan totalliverpool.com då, som ni båda huserar på. Per, du som är ganska insyltad i den sidan, vad är det på gång där?
Ja, galet insyltat. Ja, det är alltid många grejer på gång. Vi har ju intressanta krönikor från bland annat Thomas. Vi har ju Q&A's och vi har ju förstås intensiv matchbevakning med matchrapporter där som Jesper brukar hantera. Så att det är ju väldigt mycket på gång och vi hoppas ju att det ska komma många nyheter från klubben också som vi får skriva och reflektera över.
Och Thomas, har du någonting på gång?
Ja, jag ska faktiskt hem efter... imorgon tänkte jag sätta mig och plita ner en liten uppföljning. För jag har haft en liten återkommande segment om hur Liverpools damlag sköter sig den här säsongen. Och imorgon kommer en liten rapport om hur deras säsong har artat sig. De har ju haft en liten turbulent säsong med en tränare som avgick innan han knappt han började i stort sett. Så imorgon kommer en liten rapport ifrån Liverpools damlag om hur säsongen har varit.
Och sen ska jag också säga att vi har en liten sak på gång också som vi har diskuterat. Liverpool har ju spelat många säsonger i toppfotbollen. Ganska många får man väl ändå säga. Man startade under 1800-talet och vi har ju tänkt här att faktiskt göra någonting av det här. Att man har spelat ganska många säsonger. Eller vad säger du, Thomas?
Ja, vi blir klara med våran nostalgielva. Förra avsnittet, det bejublade segmentet. Så vi tänker bygga vidare på det här lite grann med nostalgi och helt enkelt beta av de säsongerna som har varit sedan Liverpool vann ligan sist. För det är ju så att vi hoppas ju alla att det ska, att den här 29 år långa väntan, 29 år långa väntan ska ta slut. Och vi tänkte helt enkelt ta en säsong per avsnitt och beta av och se hur var säsongen 1990-91 egentligen? Vad var det som gick fel säsongen 98-99? Alltså beta av säsongerna som har varit från senaste ligatiteln fram till idag. Så nästa månad kommer vi att titta lite grann på säsongen 90-91 då Liverpool var regerande ligavinnare och se varför tog det stopp.
Kan det vara. Många säger det i alla fall. Men vad som gick fel och vad som kanske var rätt. Ja, en ny följetong kan man säga. Kommer vi att inleda nästa gång. Så håll uppdateringarna redo där på de här plattformarna där du laddar ner podden. Så hörs vi igen då någon gång i slutet av mars. Två, tre veckor sist sådär. Fram tills dess så får både du, Thomas, och du, Per, ha det fantastiskt bra.
Tack detsamma.
Tack, tack.
Och du också naturligtvis som lyssnar och har laddat ner. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej, hej.